Jätteroligt att se att det är så många som är här. Vi säger ju alltid att det egentligen inte spelar så stor roll, för huvudsaken är att just den är här som vi behöver vara här. Men sanningen är att det är mycket roligare att stå och prata om det är fler som lyssnar, i alla fall om man har ett sånt ego som jag har. Vad har då modet med min kristna tro att göra? Ja, det kan man ju verkligen fråga. Och för er som sitter på spänn och tycker att nu är han verkligen ute och cyklar med sin titel på predikan, kan jag säga att det kommer att handla om äktheten, och där går det nog att ta ganska mycket paralleller ifrån modevärlden. En annan aspekt som är värd att lyfta fram, det är ju att vi omsätter i det här landet ungefär 200 miljarder per år på modeindustrin. Är det mycket eller lite, tycker ni? Ja, en jämförelse är väl att jag tror att vi kristna i Sverige omsätter ungefär 4 gånger mer på mode än vad vi offrar till våra församlingar. Bara smink omsätter vi ungefär 4 miljarder varje år i Sverige. Så om vi satsar 4 gånger mer av våra pengar på kläder och mode i snitt i Sverige än vad vi gör på det vi ger till välgörande ändamål och till Guds verk, så tror jag det är värt att reflektera lite grann över i alla fall vilka prioriteringar vi gör. Jag tänkte, eftersom jag har satt den här titeln, så får jag ju väldigt kort säga någonting om mode. Men sen kommer jag gå över lite grann kring det här med äktheten i vår klädstil och fokusera ganska mycket på vår kristna klädedräkt. Jag jobbar på ett företag i Stockholm som jag tycker är fantastiskt spännande på många sätt. Framförallt genom att det är sån brokig samling av kompetenser och människor som jobbar där. Om jag sitter ner en lunch och samtalar med en professor i idéhistoria och en socialantropolog med fokus på att se rörelsemönster i den postmoderna världen, och man samtidigt jobbar med uppdrag från det företaget att försöka förstå hur vi ska kunna nå fler människor med det kristna budskapet, då förstår ni att det är en ganska spännande värld. Jag har många gånger frågat vad jag gör på det där jobbet, för jag har under väldigt många år lärt mig att utföra uppdrag ganska bra, men jag har aldrig lärt mig att tänka så fritt som det förutsätter när man ska försöka förstå företeelser, trender, sånt som folk tänker som inte jag tänker. Det gäller att man ägnar ganska mycket tid åt att försöka lära känna kulturer, lära känna andra människor, både i Sverige men också utomlands. Och Sverige är inte längre så homogent som vi tror. Vi är väldigt olika, vi som är svenskar sedan 2, 3, 4, 5 generationer bakåt i tiden. Men vi har ett mångfacetterat land med allt fler influenser från olika håll, och det påverkar oss allihop. Ofta på det positiva sättet. Vad är då mode? Ja, det kommer ifrån latinens modus och betyder egentligen sätt, fason, rytm, mått eller gräns. Något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är modernt. Oftast används ju det här ordet om, ja, inte uteslutande, men ofta i alla fall vad gäller kläder. Men det handlar ju också om konst, arkitektur, musik, annat. Och vi, oavsett om vi tror det eller inte, så påverkas vi ganska mycket av modet hela tiden vi lever här. När det gäller fascinationen för musik och dofter och så där, så klingar det av lite grann i 35 års ålder. Men synen på modet och att vilja vara en identitet i en grupp där man också ändrar uppfattning om vad som är snyggt och inte, det följer oss faktiskt hela livet. Om ni tycker att det här är lite provokativt, så kan jag ju säga att den kvinnan ni ser där, vad tror ni hon talade i för sammanhang på det här ämnet? Hon talade i en kyrka i Göteborg och hon är pastor, så då ser ni att jag är ganska färglös i jämförelse. Varför har vi olika moden och klädmoden? Ja, mycket handlar faktiskt om identitet. Klädmodet har varit ett sätt för människor att uttrycka olika känslor eller samhörighet med andra människor i flera årtusenden. Och hur en människa klär sig kan återspegla personens personlighet eller särskilda preferenser eller önskan om att tillhöra en specifik preferens. Det är väldigt enkelt exemplet här med en Sverigedräkt eller landskapsdräkt. Jag kan inte skillnaden, jag tror det där är Sverigedräkten. Men det finns många andra olika uttrycksformer. Och väldigt många av oss som jobbar i näringslivet och hamnar på företag där det är ganska strikt hur man ska klä sig. Vi får lära oss en klädkod som man ska kunna. I vårt fall är det så här: streetwear, casual, business casual, smart casual, business eller informal, black tie, semi-formal och formal. Och det där ska man då veta i vilka sammanhang man ska klä sig. Väldigt enkelt så brukar vi förenkla det där. Lär känna kunden och klä dig 10% bättre. Det kan bli ganska dyrt om man jobbar med vissa företag. Tyvärr. Men tittar vi här så lovsångsteamet här, de var nog ganska casual. Det är många som är det. Jag kanske går åt det där business casual hållet även när jag är i kyrkan. Men jag undviker väldigt mycket de här andra klädesformerna som man får nog av på jobbet. Men andra tycker det är härligt att klä upp sig när de går till kyrkan för att de vill markera att det är fest. Det är då man tycker att man vill markera det. Andra, i den här församlingen så har vi inte så många som klär sig i vanliga så kallade streetwear eller vad man nu helst har på sig på fritiden, utan man klär upp sig lite grann. Men i församlingen i Linköping jag var med, det var det mycket mer brokigt. Ärligt talat, det finns inga som bryr sig så lite som de som har Gud i sitt hjärta. Man respekterar att man kan ibland vilja klä upp sig, men det är människan, det är inte kläderna. Men kläderna kan ibland återspegla vilken identitet du vill ha. Jag tror jag får säga det, men min far är väl inte något jättemodelejon, ni som känner honom. Men jag kommer ihåg när vi reste runt i USA för ett antal år sedan, ganska många år sedan. Och så kom vi till New York. Och där finns det verkligen ingen struktur på vad som är någon enriktat mode. Och jag såg på pappa att där trivdes han på det. Det var ingen som brydde sig om man var felklädd, som vi brukar säga i det landet. Och jag tror att det så kommer att bli i himlen också. Där kommer det vara så brokigt som man bryr sig. Om vi tycker att det här är krångligt så hittade jag faktiskt en lista från 40-talet från ett skrädderi. En matris, det vill säga en lista med olika tillfällen och vad som var absolut nödvändigt att känna till om hur man skulle klä sig i de olika situationerna. Och bara för att markera något exempel här så skulle man skilja på tre olika typer av teaterföreställningar. Teatraliska teaterföreställningar, roande teaterföreställningar och högtidliga föreställningar. Och för alla de här tillfällena så skulle det vara en klädkod som gick in på vad man hade för typ av överrock, kostym, väst, benkläder, hatt, krage, skjorta, halsduk, näsduk, handskar, skodon etc. Och en gentleman skulle åtminstone ha uppsättningar för att klara 12 olika såna här situationer. Så det har nog faktiskt blivit lite enklare även i affärsvärlden nu, men man kan ju fråga vilka som styr det här. Det är naturligtvis modeindustrin. Och det faktum att vi spenderar så mycket pengar på det här talar väl sitt klara språk. Lite kontrast här nu då. Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Herre, de tankar som du har satt igång i vårt inre nu, Herre, låt det ha öppnat upp sinnet så att vi kan vara mottagliga för vad du vill säga, Herre. Hjälp mig att få fram det budskap som jag känner att du har lagt på mig, men hjälp oss också var och en att filtrera och sortera och pröva det som sägs, Herre. Och jag ber dig att vi ska få en liten ny vinkel och en liten inblick här i det liv som du har tänkt för oss. Amen. Förra fredagen så gjorde vi något ganska roligt på jobbet, särskilt för mig som inte alls är inne på det här området. Vi var ute i Stockholm och trendspanade. Och då var det några beteendevetare där som hade satt upp en övning där vi skulle lyfta fram vad som trendade i Stockholm. Och det är Stockholm en mycket heterogen miljö, så att vi valde ut 5 stycken olika områden. Vi valde ut Sumpan eller Sundbyberg, SoFo, ett område i söder, Sergels torg idag, Stureplan, Östermalm och så Gamla stan där det framförallt är utländska turister. Och så fick vi en liten instruktion. Vi fick försöka fånga olika trender och mönster, och så skulle vi avgöra om det här var real, 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 fake, fake, real eller fake, fake. Översatt till svenska, om det var falskt, 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 sant, falskt eller falskt, äkta, äkta, falskt eller äkta, äkta. Och det man tog då, det var klädstilen genuin för den personen kopplat till det den personen stod för. Så att real, real här, det upplevdes då som en genuin klädstil i linje med den värdegrund som den personen hade. Det kunde naturligtvis vara väldigt varierat. Fake, eller real fake ska det stå där då. Trendtypisk klädstil hos personer som inte har någon identifierad värdegrund, som inte identifierar sig med vad den klädstilen står för, utan bara klär sig i linje med modet. Fake real klädstil som inte avslöjar den existerande värdegrunden, alltså personer som står för en stark värdegrund på något sätt men inte avslöjar det genom sitt sätt att klä sig. Och så de här vilsen i pannkakan, alltså de som är fullständigt avsaknad av identitet och värdegrund och naturligtvis inte heller återspeglar det. Ganska spännande faktiskt, tror jag ni kan förstå. Och vi hade tekniska verktyg, eller appar som det heter i telefon, så vi kunde gå runt på stan, intervjua folk, spela in intervjuer, videor, fota, lägga upp det här, se vad de andra fångade, kommentera varandra, och så gjorde vi det här och analyserade. Och alltså bara några exempel. Om vi börjar fake fake här. Det där är ju hot Linde Blanche, det vet ju alla att det var ju 2013. Det är ju så fel. Det är ju så 2013, vi är ju 2014 nu, så att det såg ju bara fel ut. De personerna, de visste inte heller varför de klädde sig som de gjorde och hade ingen identitet med det. Det var bara typiskt fake, fake. Sen fanns det en grupp människor som, jag vet inte om ni har sett det här, det kommer lite grann ifrån spelvärlden och naturligtvis med österländska influenser av de här ninja-kulturerna. Men det finns någonting som heter Goat Ninja, en klädstil, några av er nickar som ni vet. Alltså folk som klär sig som ninja-krigare. Och jag har stött på dem som faktiskt lever i sin identitet genom sina rollspelsalias och klär sig på liknande sätt. Men de här personerna, de hade ingenting annat än bara en klädstil som de trodde var hipp, men visste inte alls vad den stod för. Och så finns det fake real, alltså personer som har en tydlig identitet men som döljer det i sin klädsel. I det här fallet var det civilpoliser som tog hand om en kille. Det ligger i deras natur att inte avslöja vad de står för eller vilka de är. Och sen finns det naturligtvis de som går in i en livsstil och klär sig därefter och tycker det är viktigt. De har sin identitet i det där. Enklast är väl att ta exempel med en hantverkare som klär sig praktiskt och på något sätt är stolt också över att signalera det hantverk som han eller hon utför. Och det är ganska enkelt att se på en uniform eller yrkesklädsel vad man står för. Och varför lägger jag då upp det här? För det var när vi gjorde det här som jag fick idén till, eller tankarna kring den här predikan egentligen. Jag funderar på vårt kristna liv och hur vi lever i det här sekulariserade samhället med all den påverkan vi har av olika influenser utifrån. Men som försöker lura oss att det kristna livet handlar om något helt annat än det gör. Och som konsult eller forskare så försöker man alltid förstå världen i en fyrfältsmodell där man har 2 axlar. Och så tänker jag väldigt ofta, även om jag vet att det är en stor förenkling. Och det jag ska visa nu, det ska ni i första hand inte ta som att det är en sån skarp teologisk koppling, utan fundera på ert eget liv och hur vi rör oss egentligen i vårt vardagsliv. Hur mycket bekymrar vi oss för världsliga bestyr egentligen? Och hur mycket av det vi gör vi i vår egen kraft? Och vad av det vi gör vi egentligen för att förhärliga Gud? Vi matas med information om att Oil of Ulay har kört länge, för det är du värd. Och allting skulle du inte vara värd när jag vill unna mig någonting extra, när jag vill vara mer för mig själv. Alltså, hela tiden lurar vi oss att vi blir lyckligare om vi satsar mer på oss själva. Medan att vi svenskar är ett av de snålaste folkslagen när det gäller att hjälpa våra nära och kära. När det gäller att ge dricks när vi är ute och äter. Vi ser det nästan som en seger om vi har kommit undan en taxiresa eller en restaurangnota utan att behöva betala någon dricks. Och tänker, ja, jag slapp i alla fall dricksen. Medan många andra kulturer och länder, de ser den här glädjen att bjuda varandra lite grann mer. Och bygger upp samhället på ett annat sätt. På att vi delar med oss av vårt överflöd. Däremot är vi svenskar väldigt bra offra till de som ligger långt ifrån oss. Pratar vi om hur mycket vi skänker till tredje världen och annat, så är det inte mycket, men det är mer än många andra kulturer. Många andra kulturer ger mer i sin närvärld, vi ger mer i vår fjärrvärld. Kan man fundera på. Det finns i USA American Psychology Association som gör tester runt om i världen, och Sverige sticker ut. Vi är fokuserade på oss själva och vi är inte giriga, men vi är dumsnåla på ett sånt sätt så att det inte gynnar oss själva. Alltså, ha bara den här tanken. Om två personer ska gå ut och köpa en kopp kaffe, och för att inte behöva diskutera vem som ska betala och inte behöva känna någon press och betala något extra eller dricks, så köper vi alltid vår egen kopp kaffe. Tänk vad mycket roligare det vore om man bjöd varann på kaffe varannan gång. Och säga, ja, men jag bjuder dig nu. Ja, men tack, vad roligt. Då tar jag det nästa gång. Ingen har betalat mer än i det första exemplet, men båda har fått uppleva glädjen av att ge och att få. Och vi behöver sannoliken lära oss att ta emot gåvor, för det är vi minst lika dåliga på som vi är att ge. Nu kommer ju den här fyrfältaren, och en del tänker, nej men usch. Och andra tänker, ja, en illustration, då fattar jag direkt. Men jag ska försöka guida hur jag tänker. Alltså, det kristna livet och dess fallgropar satte jag lite som rubrik här. Och ni kommer ihåg det här real, 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 fake, 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 real som jag visade nyss. Det bygger liksom på samma tanke. Alltså, som kristna är vi friköpta från lagen och lever under nåden. Men vi är verkligen inte fria i tanken från lagen, utan vi faller tillbaks och ställer oss mycket mer under lagen än vad vi erkänner för oss själva. Sen har vi det här med teori och praktik. Alltså, ordets hörare eller ordets görare. Och handen på hjärtat, har vi inte hört betydligt fler predikningar än vi har omsatt i det praktiska livet? Alltså, vi är satta att vara Guds händer och fötter. Vi är satta att hjälpa vår nästa. Vi behöver inte åka ut över hela världen som missionärer, men vi kan ställa oss frågan varje dag: hur ser Guds kärlek ut idag? När jag åkte hem med tåget förra veckan så trodde jag nästan att jag var med i dolda kameran. För det var en kvinna som var det största jag har sett. Jag är övertygad om att hon vägde en bit över 200 kilo och inte speciellt lång var hon heller. Gick på ett par foppatofflor som var ner slitna eftersom hon inte orkade lyfta sina fötter, utan släpades fram på perrongen. Så hade hon två stycken hundar som inte kan ha vägt mer än 8 hekto var. Och jag tänkte faktiskt, är detta liksom någon som ska se hur man reagerar? Och jag kom ihåg att jag tänkte, eftersom jag själv väger alldeles för mycket, även om jag har vägt ännu mer, så är det här ett område som man reagerar på ofta på det sättet att man tänker, men snälla människa, dra en gräns. Och så hade hon 4-5 väskor dessutom och skulle resa någonstans. Och så när jag kände liksom vilka negativa tankar som kom över, så tänkte jag, nej du Lasse, inte den här gången. Och så gick jag fram till henne och så frågade jag bara, behöver du hjälp för att komma ombord på tåget? Så var tåget lite försenat så vi kunde växla några ord. Alltså, jag vet inte om jag har mött en så varm och härlig människa på länge. Förmodligen var det inte så många som pratade med henne just därför att de undvek henne för hennes yttre. Men oj, vilken käftsmäll man får alltså när man blir överraskad över att det yttre inte alltid återspeglar det inre. Det ska vi ha med oss. Men det finns fallgropar. Alltså, vi är fariser var och en. Det finns de som kanske inte kommer ur det där hörnet. Men visst är vi där ibland. Visst pekar vi finger med lagen och talar om teoretiskt hur det skulle vara utan att vi har gått en mil i någon skor. Och det är väldigt få som tycker illa om en människa som man har lärt känna. När man har förstått vad den människan har för bakgrund, vad man har gått igenom. Jesus är ganska sträng med fariseerna, som ni vet. Och det får vi tänka på. De som lever under lagen men försöker vara godhjärtade, inte allt för sällan med avsikten att få framstå i god dager och få uppmärksamhet och beröm för att man är duktig och gör saker. Det är ju någon form av hycklare 2.0 eller 2014 över det där. Som kanske inte ser ut som de hycklare som beskrevs på Bibelns tid. Men om man läser in den sociala kontexten så är det väldigt mycket som är gemensamt. Alltså egot står så ofta i centrum för det vi gör. Därför att vi tror att vi måste prestera. Vi tror att vi måste klara av saker. Vi tror att vi måste vara duktiga. Vi tror att vi måste vara fina. Vi måste vara snygga. Vi måste klä oss bra. Vi måste på alla sätt utstråla att vara lyckad. Och ingenting är väl mer beklämmande när människor undviker att gå till kyrkan därför att de känner att de har det så jobbigt så de orkar inte möta människornas blickar och tankar och kommentarer, även om de är väl menade. Men det borde väl vara tvärtom. Det borde väl vara så att det är när vi har jobbigast som är mest angelägna att gå till kyrkan, just bara för att få det här stödet. Teologen kanske inte är rätt ord, men ni förstår vad jag menar. Alltså, när vi teoretiserar, vi vet med oss att vi lever under nåden. Och vi kan stå och sjunga lovsång och jubla över hur god Gud är och hur mycket vi har fått. Men vi gör ingenting utåt med det. Vi öppnar upp vår ande i lovsången och känner gemenskapen med Gud. Men sen då? Allt det vi känner att vi får påfyllning, det ska naturligtvis ut. Människor till del, Guds rikes tillkomst till ära. Vi kan inte låta bli att läsa första Korintherbrevet. Det är ju härligt. Ibland hoppar man ju lite grann över de tre första verserna, men de är ju nästan nog så bra tycker jag. Ja, det är ju underbart. Visst är det mindre text i de där biblarna än nu än vad det var i våras? Ja. Jag vet väl ungefär vad det står. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan förflytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner ingen glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, och så vidare. Alltså det är ju det här vi har fått. Vi har fått kunskapen, vi har fått nåden. Och det finns lyckoforskare som försöker förstå vad lyckan är. Och ju mer jag läser av vad de kommer fram till, så känner jag, men det här är ju det kristna livet. Om vi lever ute, om vi gör någonting för någon människa som är lite mer än vad vi brukar göra, det är väl sällan som vi får så mycket kärlek och glädje tillbaks. Och då blir de här andra bestyren betydligt mindre, som vi alltid har att leva med. För det är inte lätt att leva. Och då flyttar vi liksom upp det här. Vetskapen om nåden, det får oss liksom teoretiskt att flytta över mer och leva i nåden. Men kärleken till Gud som fyller vår ande, den får oss att röra oss mer mot real. Alltså en kristen klädstil där vi är medvetna om vår identitet och som syns utåt i vårt sätt att leva. Inte för att vi måste, utan därför att vi vill. Därför att Jesu kärlek tvingar mig, som Paulus säger. När han står där och ska försvara sig. Jesu kärlek tvingar mig. Det är inget märkvärdigare än så. Och ni förstår den här modellen, kopplingar till det vi ser runt omkring med klädstilar. Vi, som kristna, försöker vi klä oss på rätt sätt. Vi försöker bete oss på rätt sätt. Vi försöker vara tillräckligt lyckade, ha rätt leende, rätt klädsel i kyrkan eller vad det nu är ni förstår metaforen. Men om vi kunde ta oss lite mer tid med att lära känna varandra. Ta oss lite mer tid och ställa oss frågan, hur ser Guds kärlek ut idag? Ta oss lite mer tid att upptäcka vad det kristna livet innebär. Jag vet att när jag var i 15-årsåldern så fick jag en bild på ett läger som var ganska tydlig med det bildspråk jag hade då. Om ett litet lamm som hade en hel äng att skutta runt på. Men som hade varit bundet i en hage. Eller fast i en hage. Och fastän stängslet var nere. Och rösten sa, hoppa och lek. Så stod man där man alltid hade stått. För man trodde inte att det kunde vara så härligt att man kunde få upptäcka alla Guds gåvor i gemenskap med människor där vi är satta. Jag vet inte vad ni vill ha för föredömen. Det finns lite olika föredömen och en del kan kännas lite paradoxala. Alltså, Moder Teresa är väl på något sätt känd för att hon inte brydde sig om att exponera sin framgång, utan brydde sig om de fattiga och svaga, och just genom det blev hon exponerad. Men just det här bara att leva för andra, tycker jag, oavsett vilket föredöme vi sätter där, på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människa som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Andra kanske sätter sin förebild i människor som vågar rakryggat stå för en kristen värdegrund även när de blir kritiserade hårt i media. När de i olika sammanhang vägrar att vika i sin uppfattning från att stå upp och försvara den kristna värdegrunden. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka. Till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning. Till självbehärskningen uthållighet och till uthålligheten Guds fruktan. Till Guds fruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Till om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam, utan bär frukt. Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Ibland kan jag förvånas när jag ser vilken enorm utveckling vi har haft de senaste 2000 åren. Tekniskt, innovativt, socialt, materiellt på alla sätt. Hur kan Guds ord som skrevs för snart 2000 år sedan i det här fallet då, vara så aktuellt idag? Jo, därför att vi är de samma. Det är de yttre tingen, det är de yttre omständigheterna som har förändrats. Men vi är människor, skapade till Guds avbild, och han som har skapat oss, han vet vad vi behöver, han vet hur vi fungerar. Och vi är inte tänkta att bli slavar under den här världens surrogat till lycka. Vi är kallade att leva i nåden och av Guds kärlek tvingas berätta för andra och dela med oss av den kärlek som vi har fått. Det var faktiskt så att de här bilderna som jag tog upp, jag googlade på typiskt kristna människor bara för att få några illustrationer, och då kom de där upp. Och den första man som var illustrerad, det var en lönnfet man som satt i en solstol på en badstrand. Jag har ingen aning om vem man var. Det var säkert någon känd amerikansk kristen person som var på semester och hade fångats, men jag kunde inte ta upp den, för det vart ju något fel i genusperspektiv. De kvinnor ska känna pressen att de ska vara antingen som Moder Teresa eller Ebba Busch, medan min vän ska försöka sträva och vara som en lönnfet man på en badstrand. Så jag zoomade helt enkelt in ett kors. Jag nämnde förut när jag var 15 år, ni vet att det var ju en tid på 80-talet där, när man var väldigt radikal, hade svaren på allt och det mesta var svart på vitt, och så hette ju också vi. Och en text som vi sjöng nästan varje gång vi var ute var en text: vem i ditt liv kommer först? Står det kristen på ditt bröst? Alltså en ganska rak, provocerande text. Står det kristen på ditt bröst? Naturligtvis menar jag inte att vi ska följa trenden och tatuera oss. För övrigt är en av de största trenderna i Stockholm just nu, det är tattoo removals, alltså tatueringsblekning och tatueringsborttagning, inte oväntat. Men oavsett om vi tatuerar in det med bläck eller om vi tatuerar in det med Guds ord, står det kristen på vårt bröst? Alltså den här balansen mellan att dofta och inte stinka. Tar man för mycket av vilken underbar parfym som helst så stinker det. Och jag tror att balansgången där är olika för var och en av oss. En del är har en personlighet om kallelse att vara mer påiga. Andra har en mer återhållsam stil, och det vet Gud. Och han vill inte att vi ska göra mer än vad som han vet att vi klarar av. Men ibland kanske vi behöver gå utanför komfortzonen och pröva ett steg till. Dofta lite mer Guds kärlek och våga säga att vi står för det. Våga bära ett kors, våga bära en bibel. Inte för att provocera, men för att det känns äkta. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. En del av oss läser Bibeln mer på sommaren än annars, och andra tar någon typ av sommarlov ifrån sitt bibelläsande. Och för mig är det i alla fall så att om det har gått ett tag och jag inte har läst Bibeln, så blir jag tårögd och förvånad varje gång vilken kraft det är. Och lika arg på mig själv att jag inte mer ägnar mer tid åt det. För det är Guds kraft. Det är inte ord, det är kärlek och det är ande och det är kraft. Man bara, jag tror vi behöver läsa, vi behöver bli bättre på att läsa Guds ord. Alltså det är bästa sättet att få påfyllning. Sen kan man ju inte prata om kläder utan att avsluta med Guds vapenutrustning. För Gud sänder ju oss inte ut med mindre än att han utrustar oss för den strid som det faktiskt är. För det är ofta en andlig strid som vi känner. Det vet vi allihop som har varit där. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Tänk att sanningen kommer först. Äktheten, sanningen. Du får ha vilket pansar som helst, höll jag på att säga. Du får ha vilka kläder du vill om det inte bygger på den här äktheten. Real, real. Äkthet, äkta, äkta, äkta uttryck utifrån en värdegrund som vi identifierar oss med. Spänn på er sanningen som bälte kring era fötter och klä er i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ganska många på den där illustrationen för övrigt. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd. Som är Guds ord. Det är ganska naturligt att se den där snickaren som jag hade på bilden tidigare med en hjälm när han står och jobbar på en arbetsplats. Det kanske skulle se mindre naturligt ut om man gick omkring i hjälmen när han var ute och handlade på ICA eller Coop. Och jag tror att det är lika naturligt för oss att se vårt behov av Guds vapenutrustning när vi omsätter Guds ord i handling. Och jag tror inte det finns någonting som gör oss lyckligare än att få insikten om att leva i nåden inte handlar om att förstå, utan det handlar om att förstå och omsätta att göra. Och ännu hellre blir det när man känner att det hänger inte på min förmåga. Utan när jag får känna att jag är Guds vilja, då känner jag också att det är han som verkar genom mig. Han som har gjort allt. Amen. Herre, tack för att du älskar oss. Tack för att vi får ha en fantastisk höst tillsammans. Herre, när jag får lite mer tid att läsa ditt ord, då förstår jag lite mer, Herre, av vad du har tänkt för oss. Men ändå har jag så lite erfarenhet av att faktiskt gå på dina löften. Och jag ber för mig och jag ber för var och en som är här som på nytt, Herre, vill upptäcka att det kristna livet är någonting mycket mer, Herre, än att bara vara frälst av nåd, Herre. Det är att vandra med dig och få känna att vi är dina händer och fötter. Hjälp oss, Herre, att leva med en äkthet. Inte så att vi strävar efter prestation eller åstadkommation, utan att vi får vila i dig och vara beredd, Herre, när du kallar oss att gå, Herre. Välsigna var och en, Herre. Om det här känns jobbigt för någon, Herre, så kommer din kärlek och nåd.